Välkommen till Förkroppsligad psykologi, podden där vi dyker in i sambandet mellan kropp, känslor och tankar. Vi utgår från forskning och vetenskapen, också alltid förankrad i erfarenhet och den individuella upplevelsen. Du får lära dig om nervsystemsreglering, kroppsbaserade metoder, neuroplasticitet, traumapsykologi och neurovetenskap. Och framförallt hur du kan införliva och applicera den här kunskapen i ditt liv. För det räcker inte att bara lyssna eller tänka. Förändring måste också kännas och levas. Hej gänget, dags för ett nytt avsnitt. Och i den här veckans avsnitt så pratar jag med Arva Josefsson, läkare och psykoterapeut, om funktionella besvär. Vi pratar om hur ett ständigt påslaget hotsystem kan leda till långvarig dysreglering och kopplas till exempelvis tinnitus, post-covid, ME/CFS, IBS eller långvarig smärta. Vi pratar också om varför det här ofta misstolkas eller helt förbises, eftersom det finns ingen strukturell orsak. Det mäts, det testas, det provas, det undersöks, det röntgas. Men ingenting konkret eller strukturellt finns, och det här lämnar tyvärr många ensamma med sitt mående. Kärnan i samtalet och vägen tillbaka till reglering är att skifta från vad är felet som ska behandlas till vad försöker min kropp att signalera? Och vad händer om vi slutar jaga en lösning och istället börjar lyssna på vad kroppen försöker berätta? Och Arva går in på skillnaden mellan sjukdom och funktionella tillstånd och hur våra energiaktiveringssystem, nervsystemet, hjärnans aktiveringssystem, immunsystemet och HPA-axeln, hur de här samspelar när kroppen försöker skydda oss. Att det här är funktioner, system som vi vill ha kvar, men vid dysreglering så leder det till kamp mot symptomen eller undvikande av dem, vilket gör att allt förvärras. Ju mer vi pressar oss eller drar oss undan, desto mer reagerar kroppen. Och syftet, vad vi hoppas få ut eller vad vi hoppas att du får ut av samtalet, det är hoppfullhet. För det är inte kört, det finns så mycket vi kan påverka. Och genom att få den här förståelsen som vi försöker dela med oss i avsnittet för vad det är som orsakar de här strukturella besvären, börja få fatt i, okej, vilka är förutsättningarna i ditt liv som har bidragit till dina förutsättningar? Vilka strategier hjälper dig så att du kan reducera dina besvär eller till och med bli helt besvärfri? För om orsaken är funktionell, om kärnan är nervsystemet och nervsystemet är plastiskt, så har det här lärts in, vilket innebär, här kommer hoppfulla, att det går att lära om. Så jag hoppas att det här avsnittet ger dig mer förståelse för dig själv och hopp och styrka att fortsätta, för det finns strategier som funkar för dig, som kan hjälpa dig med ditt mående. Du är inte körd, du är inte trasig, framförallt, du är inte ensam. Med det sagt går vi över till samtalet med Arva.
Så säger jag hej och välkommen till Arva Josefsson.
Tack så jättemycket, vad fint att vara här och få prata med dig.
Så glad att du vill vara här. Alltså, vi har ju en punkt eller en lista med punkter, och jag kände att jag skulle kunna prata om det i 4 timmar. Mm. För lyssnarnas skull så ska vi hålla det med en röd tråd så de hänger med. Mm. Innan vi går in i samtalet, vill du berätta kort om dig själv?
Ja, absolut. Jag heter Arva Josefsson. Jag är läkare och jag har 2 specialiteter. Det är allmänmedicin och det är psykiatri. Och det är ett medvetet val jag har gjort, för att jag har intresserat mig för... Som läkare har jag intresserat mig för psykologi, och så har jag tänkt att jag vill vara i gränslandet mellan medicin och psykologi för att kunna förstå hela människan. Dels när människan blir sjuk, alltså det medicinska, men också hur vår psykologi påverkar oss. Så förutom att jag är läkare så är jag också legitimerad psykoterapeut.
Och det var ju i den kapaciteten som jag träffade dig. Jag gick en specialistkurs i EAET, Emotional Awareness and Expression Therapy, där du pratade om funktionella besvär, och jag kände att så här, det här är ju precis det jag pratar om och du gör det så bra, och jag vill plocka din hjärna och få dina tankar, din erfarenhet i podden, för det finns så mycket kunskap och det finns så mycket forskning på ämnet, men det hålls liksom i en grupp av människor som redan vet om det här, och vi pratade innan vi slog på micken att så här, hur får vi ut informationen, kunskapen utanför forskningsvärlden? Så det är det ödmjuka greppet vi försöker ta i det här samtalet idag. Okay. Och liksom rubriken som du hade på den föreläsningen och som vi har på vårt samtal är från symptom att behandla bort till att liksom ta hand om och möta.
Precis, signaler i kroppen.
Precis.
Det är helt riktigt som du är inne på. Jag jobbar ju med funktionella besvär. Alltså det är tillstånd. Vi brukar säga att de är märkbara för patienten. De märker i kroppen, men de är inte mätbara. Så vi kan liksom inte fånga dem på blodprover eller röntgenundersökningar eller andra medicinska metoder. Och det som är olyckligt med det är att patienterna har väldigt mycket lidande i kroppen, kanske känner av utmattning, känner av smärta i kroppen, långdraget, går runt med olika former av yrsel och illamående, tinnitus, huvudvärk och så vidare. Och så söker de sjukvård och sen så utreder man det där, så säger doktorn, vet du vad, vi hittar inget. Och så säger patienten, men jag känner ju att det är någonting. Och i det där blir det ofta ett litet gnissel mellan läkaren och patienten. För läkaren känner sig hjälplös och maktlös, för den har ingenting att gå på. Och patienten känner så här, åh, det är ingen som tar mig på allvar, det är ingen som lyssnar på mig. Och de här tillstånden, de känns i olika delar av kroppen och kan kännas på olika sätt. Men paraplybegreppet är funktionella besvär. Det vill säga, det är inte strukturen. Vi brukar ge en liknelse faktiskt för att hjälpa patienten att förstå det här. Vi brukar faktiskt prata om människokroppen lite som en dator. Där vi har, för att en dator ska kunna fungera så behöver den bestå både av en hårdvara men också av en mjukvara. Så hårdvaran är det som är datorn, som allt man kan ta på, allt man kan skruva på, delar man kan byta ut. Men den hårdvaran är helt oanvändbar om vi inte också har ett signalnätverk inne i datorn, alltså en mjukvara. Så olika program. Som man kan uppdatera eller formatera om eller vad det nu kan vara. Och precis på samma sätt är det med människokroppen. Människokroppen har en hårdvara som är liksom skelett och kärl och nerver och hud, organ, allt som man kan ta på, som man kan se på en röntgen. Men så består människokroppen också av ett signalnätverk, det vill säga en kommunikation mellan alla de här delarna av kroppen. Och när man har funktionella besvär, långvariga trötthets- eller smärttillstånd, då är det inte hårdvaran det är fel på, utan det är en obalans i signalnätverket i mjukvaran. Och då kan det innefatta allt ifrån hormoner till immunförsvaret, och man kan märka det på olika sätt, som långvarig känsla av infektion i kroppen fast man inte har en riktig infektion. Eller liksom hormonobalans eller olika former av signaler från kroppen då. Hjärtklappning, illamående, yrsel och allt möjligt. Så det är det paraplybegreppet som jag jobbar med. Och under det ska jag bara säga kort, då är det sådana diagnoser som utmattningssyndrom, långvarig smärta, fibromyalgi, tinnitus, migrän och så vidare. Det är den sortens tillstånd som går under det paraplybegreppet.
Och du sa att du hade den här dubbla specialiseringen, att både läkare och psykoterapeut, för att det mötet mellan oss. Och jag kommer ihåg så tydligt, jag tror jag berättade det flera gånger i podden, men när jag läser, jag liksom plockar ihop en egen kandidat i psykologi. Och så läser jag Jane Odgen, Health Psychology, ett sånt bibba på typ 1300 sidor. Och så läser jag att personer som har tryckt undan sina känslor hade större risk att utveckla cancer och att HIV-medicin hade mindre verkan. Och det var som att allting i mitt liv bara smalnade av och zoomade in, för att jag vet, min kroppsliga upplevelse, min erfarenhet, mitt liv, jag vet att det är mig, så har det varit så otvivelaktigt att så här, kroppen, känslor, allt det här hänger ihop. Men jag har liksom inte i barndomen inte fått hjälp av vägledning och i vuxendomen inte heller fått hjälp av vägledning. Så jag har känt så här, nej men det kanske är jag som hittar på, för att det har så länge varit separerat och uppdelat. Men sen, okej, det finns faktiskt forskning på emotionspsykologi. Det finns faktiskt forskning som visar hur nervsystemet är den här bron mellan, och att Descartes hade fel och Platon hade fel innan honom, om att så här, vi delar, vi separerar människan. Det är så värdefullt att du finns, och att liksom, de som gör det här jobbet sprider den här kunskapen, att så här, vi är inte lego, vi är inte modulariteter, utan vi hör ihop. Och det svåra tror jag är att förstå den här, för det är ju en subtil men ändå så osubtil aspekt, att så här, men vadå signalsystem? Du säger ju att nervsystemet är en del av hårdvaran, fast det är ju också det som förmedlar mjukvaran. Så Jag kan tänka att det är en del av svårigheten att liksom, på tal om uppdatera, att uppgradera vår förståelse av hur människan fungerar och hur de här sakerna, tillstånden, symptomen uppstår.
Absolut. Och jag vill lägga till ett boktips på det som du nämnde där, att Gabor Maté, som många lyssnare säkert känner igen, han är en läkare från Vancouver, han har också skrivit en bok som heter When the Body Says No. Och den handlar också om det här hur nedtryckta och undantryckta känslor kan ligga och puttra och liksom dra energi och utvecklas till sådana här tillstånd. Så att och det finns en ökande mängd forskningen som ser sambandet mellan liksom nedsvalda känslor, eller egentligen kallar vi det för affektfobi, alltså en sorts rädsla för sina egna känslor som gör att man trycker undan dem när de kommer. Och det är väl väldigt mycket därför jag pratar om det här med från symptom att behandla bort till signaler att ta hand om. För vi har i svenska språket börjat kalla allt som pågår i människokroppen för symptom. Så till exempel när du och jag började prata, så du sätter på kameran och du liksom drar igång allting och du vet, vi har en stund som, och då är det oundvikligt att kroppen liksom börjar laddas full av energi. Så jag märkte till exempel av, precis när vi började, så märkte jag av att jag hade en hjärtklappning, jag blev genast lite torr i munnen, jag kände av ett obehag i magen, ett diffust obehag. Jag känner lite gelékänsla i benen och faktiskt lite svettig, även om det är lite svalt här inne i vårt gästrum. Förutom det så får jag också lite granna flyktimpulser. Det är som att jag nästan längtar lite efter att vi ska vara färdiga med det här samtalet. Även om jag är så glad att du bjöd in mig och jag liksom tycker det är så kul att prata om de här sakerna som ju är mitt favoritämne. Och om jag då skulle börja kalla allt det här för symptom i kroppen, symptom på, säg, prestationsångest eller symptom på scenskräck till exempel. Ja, men då ligger det också nära till hands för mig att tänka, det är något som inte stämmer, jag borde inte känna de här symptomen, jag vill få bort dem. Och då jag som är läkare som har möjlighet att skriva ut tabletter till mig själv, då ligger det också nära till hands att tänka, ja, men jag ska skriva ut sådana här som heter betablockerare till mig själv, så att jag kan sänka min puls. Så att jag blir mindre nervös när jag pratar med Veronica. Och plötsligt har det blivit en glidning till att det blir något medicinskt. Någonting som är kopplat till symptom i kroppen som jag vill få bort. Framför att jag tänker, men tack kroppen. För att du är med mig den här stunden när jag ska möta Veronica. Vi ska spela in en podd. Och när vi ska göra det så behöver jag hålla fokus. Jag behöver hålla koncentration på frågorna som ställs. Vi behöver hålla koll lite på tiden och göra det här intressant för alla lyssnare. Och samtidigt som jag gör allt det här så behöver jag avstå att tänka på allt annat jag behöver göra i mitt liv. Jag behöver avstå att tänka på en massa saker som sker runt omkring mig här nu. Så det är inte så konstigt att jag behöver lite mer liksom, energi ut i kroppen och mina muskler behöver aktiveras lite mer. Det är också så att det är lite saker som står på spel. Jag kan råka säga fel saker, jag kan liksom råka säga saker som jag ångrar sen och sådär. Så det finns en liten risk med att ställa upp i ett sånt här poddsamtal. Och det ligger där också, ingår i den här aktiveringen. Och när jag ser det som signaler i kroppen, den här hjärtklappningen till exempel som jag har och torrhetskänslan i munnen, då är det också lättare för mig att säga, men tack, kroppen är med mig i en sån här utmaning. Det är liksom inte symptom jag ska behandla bort, utan det är signal att de får vara med mig när jag föreläser eller när jag pratar i poddsamtal. Med det sagt så är de ganska obehagliga. Jag hade gärna velat vara utan dem. Jag hade gärna liksom sluppit undan dem. Men det var den här kroppen jag fick. Och den drar igång när jag ska göra utmanande saker. Så ju mer jag liksom öppnar upp med en sorts acceptans för att ja, men kroppen hör av sig och kroppen talar hela tiden. Och så är det också med känslor. Att känslor kan bubbla upp i tid och otid utan att man kanske egentligen tycker att med sitt intellekt så kanske man tänker att det där var väl ingenting. Men känslomässigt blev jag påverkad. Jag blev arg eller jag blev ledsen. Jag kände mig förfördelad på olika sätt. Och om vi liksom ger känslor utrymme så är det också ett sätt att ta hand om liksom, de signalerna som bubblar upp. Känslor är ju information om våra behov. Och många gånger så går vi så snabbt in med intellektet och liksom, äsch, det var inget att reagera över. Eller Man får i alla fall vara glad att, eller du vet, trycka undan känslorna istället för att ge dem utrymme. Och därför är min stora mission att inte se det som pågår i kroppen för symptom, om det inte är en sjukdom som pågår, utan mycket mer då signaler från kroppen att ge utrymme.
Ja, och jag tänker att det kan ju vara svårt att veta när signalerna, hur signalerna ska lyssnas på och värderas och viktas. Jag har börjat träna kampsport, så thaiboxning, vilket så här, jag har varit nyfiken på det länge. Jag tycker att det är lite läskigt, men jag har märkt också att min träning, jag har börjat bli ganska rätt långsam. Jag vill ha lite mer explosivitet. Och där har jag verkligen fått praktiskt tillämpa min teoretiska kunskap om att så här, nu är det signaler. Framförallt när det kommer till smärta. Att så här, ja, men typ sparka, så brukar jag sparka, jag kör med PT, så brukar jag sparka på hans armbåge. Så min fot blev ju helt blå och uppsvälld och det gjorde definitivt ont när det hände. Men så här, den här smärtan, det är för att med en viss hastighet träffade jag en hård bit, för jag skulle fortsätta, kunde bli vävnadsskada, det här är inget problem. Så den var ganska lätt att, den smärtan har varit ganska lätt att inte förvärra. Förra veckan, min son har inte sovit bra, så jag inte kunde återhämta mig. Också, jag vet ju om, kontextualisera. Ja, nu är inte jag i min bästa, starkaste läge. Vi höll på att slåss, alltså tränar, och sen märker jag hur mina händer lägger av. Alltså jag kan inte sträcka ut, räta ut mina händer, utan jag typ skakar och kan inte hålla i vattenflaskan och jag kan inte räta ut händerna och det tappar kraften. Och, oj, vad är det som händer? Men och jag blir inte rädd, jag bara så här, det här, vi har gått på hårt. Och det är inte ena handen, så jag har inte träffat fel, utan det är båda händerna. Okej, jag kan fortfarande behålla lugnet, men vet, det går hela dagen och jag kan inte räta ut mina händer. Okej. Vad försöker de här signalerna säga? Veronica, du har inte återhämtat dig. Du har haft en mental belastning och nu blev det en fysisk belastning också. Låt oss vila. Så jag vilade, inte samma sak som att ligga ner och titta i taket, utan bara vilade lite mer. Kände inte så hårt och sen idag, en vecka senare, inga problem med mina händer. Men hade jag inte haft den här förståelsen av att det här är signaler, någonting blev överbelastat, ett system blev överbelastat, bara låt mig återhämta så kommer det inte vara något problem. Då hade jag säkert kunnat, hade jag varit 5 år sedan, då hade jag, okej, jag kommer aldrig mer kunna röra mina händer. Och
Nej.
sen så hade ju en annan spiral gått igång.
Ja, verkligen. Och det är ju väldigt otäckt när sånt där händer väldigt plötsligt. Och särskilt om man inte är van vid att det är gjort det. Och om man inte då har den där kontexten som du nu har. Att du vet att kroppen kan säga ifrån på det sättet. Så det vanliga när något sånt händer, det är ju att man blir väldigt uppskrämd. Och att man blir helt enkelt rädd för det. Och så fort vi blir rädda, då ökar också andningen. Ökar katastroftankar. Ökar liksom själva sympatikuspåslaget, alltså själva liksom stressen, otryggheten på insidan. Och då kan det lätt dra igång. Och så länge vi då har en liksom otrygg tolkning kring det här, så är det lätt hänt att det liksom spinner iväg. Och det är det som är gemensamt för de här tillstånden. Att man får en otrygg tolkning kring vad det är som pågår i sin egen kropp. Och så länge vi har det, så liksom vidmakthålls det och det puttrar på. Och då börjar vi också att hjärnan utlöser en massa impulser där vi får ett fokus på att försöka få bort det här. Försöka antingen liksom, och då är det ju en sån här stressrespons då. Då är det antingen kamp eller flyktresponser vi får. Det som man också kallar för fight eller flight som du har med i din bok också. Så antingen då kamp, att man bara, ja, kriget mot liksom kroppen och jag ska få bort det och jag nöjer mig inte innan jag fått svar på det här. Jag tänker gå från läkare till läkare. Alltså du vet att man blir väldigt sådär sammanbiten kring det. Det är typisk kamprespons och det är helt normalt att liksom, hjärnan erbjuder den sortens beteenden. Och flyktimpulsen är ju att man blir väldigt rädd för och att man liksom, oh, nej, jag ska nog inte hålla på med den här kampsporten mer. Och, nej, det känns riktigt, riktigt läskigt. Och jag ska nog inte använda händerna, utan jag får be min man att laga mat kommande dagar. Och jag ska nog hålla händerna. Du vet att man liksom blir väldigt försiktig med det. Två helt olika, men ändå normala responser. Och när vi är inne i det, så är det lätt hänt att går tiden, så börjar vi liksom ha de där beteendena som etablerade beteenden. Så ibland, jag träffar många gånger patienter som liksom hela deras tillvaro har blivit kopplat till kamp eller flykt. Och det är väldigt fängslande när det kommit så långt.
men tänk
Så
också just...
det, och jag ska bara säga kort, det är precis riktigt det som du gjorde, att liksom bara stanna upp ett ögonblick och bara ta ett djupt andetag och lägga märke till, oj, nu har de här katastroftankarna börjat. Och det är så lätt hänt att det spinner iväg. Och ett knep som jag har, som brukar funka väldigt bra, det är att om man vänder sig då till sina händer och så ställer man sig frågan, om händerna just nu kunde tala, vad skulle vi då höra? Och det vanliga är då att patienterna får fatt i att då skulle de säga att jag har inte återhämtat mig, jag har kört på mycket med min son eller vad det nu var för situation som du nämnde. Så vi har den där sanningen inom oss. Vi vet, de flesta personerna vet vad de här sakerna handlar om. Men det drar iväg i rädsla och då tappar vi liksom kontakten. Men kan vi liksom öva på att stanna upp, och du har så fina beskrivningar om medveten närvaro i din bok. Stanna upp, bara ta ett djupt andetag. Vad är det som pågår i min tillvaro som gör att mina händer drar ihop sig?
Ja, och jag tänker att det är så många viktiga delar i det du säger. Dels när vi får det här liksom, den här läskiga eller obehagliga, vi säger obehagliga, men den kan också vara läskiga händelsen, och någonting känns i min kropp, någonting okänt, jag förstår inte det här. Så är det så svårt att vara kvar där jag var i nyansen, utan vi går gärna till kamp eller fick till ändlägena. Och det
Ja.
märker jag också jättemycket med mina patienter, att så, men, de har ju mått så dåligt så länge och inte fått lära sig, för det tänkte jag också på det du sa. Alltså, hur får vi lära oss att prata med oss själva, att förstå, hur får vi lära oss att utforska eller tolka de här signalerna? Det får vi ju väldigt få få göra det. Så när de kommer så är det någonting läskigt och okänt och ovanligt och det är obehagligt och jag vet inte hur jag ska göra det här, och då drar stressresponsen igång. Och så går vi till de här ändlägena istället för att okej, hur kan jag ta det andetaget? Hur kan jag stanna upp? Och där krävs det ju också en upptränad förmåga att reglera sig själv i stunden. Ytterligare en sak vi många inte har fått lära sig eller fått tillgång till. Och sen tänker jag, det sista många lager på det här, men att för att kunna säga okej, vad vill mina händer säga till mig då? Å ena sidan så behöver jag ju kunna reglera, alltså kanske det stannar upp i kroppen eller använda andetaget eller liksom medveten närvaro. Men jag behöver ju också ha tillgång till det kognitiva, att tänka, vänta nu här. Var det inte ett verktyg? Hörde inte jag det här på podden med Arva och Veve? Skulle inte jag, utan det blir liksom det här du på insidan.
Exakt.
Och då är det svårt att få fatt och stanna upp, och det är att man liksom hamnar i det här mönstret eller liksom spiralen och spinner iväg. Och när jag, liksom de som jag arbetar med, och jag tänker du också arbetar med, de som har mått dåligt så länge, så finns det ju ingen tilltro till den egna förmågan. Och det finns ingen tilltro till att det kommer bli annorlunda. Jag pratade med Kristina Andersson i ett tidigare avsnitt och sa hon att många vill ha den optimala lösningen. Att säga, ge mig en sak som gör att jag kommer må precis, alltså jag kommer må helt bra. Jag kommer gå från minus 1000 till plus 1000. Jag kommer må jättebra. En sak, en övning. Nej, men det funkar inte så. För att du har ignorerat dina signaler så länge. Inte att du är en dum eller dålig människa, men du har inte vetat hur du ska kunna stanna upp och fråga dina händer så länge. Så det här har liksom nu blivit default. Och då behöver vi ta små steg för att komma tillbaks. Och det är
Verkligen.
svårt och det tar tid och det är läskigt och det är sårbart.
Verkligen, så är det. Och mycket tycker jag att ett första steg är just det här igen, som den här rubriken, att vi ska liksom styra om fokus från att se det här som symptom och sjukdomar, utan styra över fokus och se det här som signaler på ett tillstånd som min kropp har hamnat i. Min kropp är i ständig hotberedskap, och det kan vi ta hand om. Så hjärnan är väldigt primitiv. Den är väldigt simpelt uppbyggd egentligen. Den tycker bara om att fördela saker mellan tryggt och otryggt. Och den har särskild slagsida åt det som är otryggt. Så hela tiden så har vi en liten sida av oss som är liksom beredda på hot utan att vi märker av det. Så om jag är i trädgården och ser en trädgårdsslang som jag ser i ögonvrån, jag kanske inte ens registrerar den medvetet, utan min hjärna gör det, så liksom hoppar jag väldigt snabbt. Och sen vänder jag mig om och ser, ja men det var en trädgårdsslang, det var ingen orm. Och vi behöver ha det där systemet väldigt liksom vässat för att hela tiden kunna vara beredda. Om det kommer liksom Om jag går under en byggställning och så bara kommer det någonting flygande, då kan jag ibland liksom hinna innan jag ens har märkt det. Eller vi har alla erfarenhet av att hoppa undan en bil som kommer körande och sen efteråt känner vi, åh, shit, det kunde ha hänt en massa saker. Så det där systemet är kraftfullt och väldigt starkt, kamp och flyktbeteenden. Och hjärnan kommer alltid att föreslå ett kamp och flyktbeteende först när vi är i utmanande situationer. Och då är det så att alla de här regleringsteknikerna som vi pratar om, som handlar om andning och att grunda kroppen, stabilisera sig, ge utrymme. Dels så kräver det övning. Och sen är det att det känns inte alltid så intuitivt, för kampflykt är så starkt i oss. Det är liksom, det är förprogrammerat. Vi behöver inte öva på kampflyktbeteende, utan de är där från början. Vi ser det hos oss, vi ser det hos djuren. Utan reglering och stabilisering är någonting som vi behöver öva på. Och då är det ofta så att det känns lite konstigt i början när vi börjar öva på det. Vi är så här bara, åh nej, snark, ska den där föreläsaren också dra igång en andningsövning? Eller så här, medveten närvaro och jag blir bara rastlös. Eller, åh nej, yogaklasser, inte för mig, det ökar rastlösheten. Och då är det också egentligen att vi ska vara öppna med att för en sån person, då är ju trygghet har blivit otryggt. Så om jag blir rastlös av att göra en andningsövning, då handlar det ju om att min hjärna uppfattar lugn som någonting som är farligt. Någonting som jag behöver skydda mig från. Och då föreslår den, avbryt övningen, res dig upp, rör på kroppen till exempel.
Gå tillbaka till det du känner igen.
Exakt, vilket är att hela tiden hålla igång. Och jag har jobbat mycket med utmattade personer och det är just det här som de har bekymmer med. Alltså återhämtning är någonting som är hotfullt. Så därför dubblar jag takten och jobbar dubbelt så mycket, för det är något tryggt med det. Det är någonting som är liksom kortsiktigt lugnande med känslan av att hela tiden hålla igång. Så det tar emot så mycket för dem att ge utrymme för sig själva, egna behov och liksom, ja, att bara vara i återhämtning. Och det är det som de då behöver träna på. Min kropp signalerar som om det vore farligt, men kan jag påminna mig om att det är ofarligt att vara i lugn. Så steg för steg, men också bara veta att det kommer ingå att det är tråkigt att göra medveten närvaro. Det kommer ingå att det är tråkigt i början att göra andningsövningar. Och där är det på något sätt se om det går att hålla en sorts nyfikenhet. Att det var så tråkigt, jag var på väg att resa mig flera gånger och jag testade att sitta kvar till exempel. Och ställa sig sådana frågor, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det känns som att jag släpper kontrollen. Precis, känslan av att släppa kontrollen, den är väldigt obehaglig för oss människor. Men är det så att jag verkligen släpper all kontroll och att vad som helst kan hända om jag tar det lugnt? Så det är liksom sådana små steg. En sista sak jag vill säga, det är, vi brukar säga det här med att öva i stiltje för att vara redo i storm. För många patienter till exempel med mycket panikattacker och sånt, de säger till mig så här, jag provade göra andningsövningen under panikattacken och det funkade inte. Och det kommer inte funka, för att under panikattacken är det så mycket rädslor igång att det är inte då, utan man behöver liksom öva på de här sakerna i lugn och ro, när det känns som allra mest tråkigast och när det känns som allra mest irrelevant att öva på dem. Då övar vi på dem, så att när vi sen är i den där stormiga situationen, det stormiga inre, då kommer det vara mycket lättare att, för då har vi gjort regleringsbeteendet till ett automatiserat beteende. Och då är det mycket lättare att plocka fram det, även när vi är helt frånkopplade från vår frontallob, som när vi är väldigt uppjagade på insidan.
Jag brukar använda samma, och sen så jag spelade fotboll när jag var liten, så jag är så här, okej, när man spelar fotboll på träningen så har vi orange koner och vi överdriver rörelsen. Sen när vi är där i OS-finalen, då vet vi, då sitter det i ryggmärgen. Det här är inte OS-final, det du och jag gör just nu, det är att träna. Vi tränar, vi
Exakt.
tränar, vi tränar, vi tränar. Så att vi tar liksom också bort förväntan på den här optimala övningen, förväntan på utfallet. Alltså det enda du ska göra nu, get the numbers in. Bara, liksom, du ska bara repetera, repetera, repetera. Ibland kommer det gå som du vill, ibland inte. Bara repetera. Det är vanan att jag gör det.
Exakt så.
Och jag har en...
Verkligen.
Och du pratar om det här med liksom att så här, det känns jobbigt, eller vi liksom gör med. Jag har en onlinekurs i nervsystemsreglering och där är det ju många, framförallt kvinnor, som har haft ett liksom högt tempo. Och sen lett till utmattning, för det är oftast det, den vägen som det går. Kompetenta, kunniga, smarta, drivna kvinnor gör väldigt bra ifrån sig, bra kvalitet. Och så vill de ju göra sin återhämtning i bra kvalitet.
Ja.
Och liksom vill göra det optimala. Och så här, vilken övning, vilken klass, vilken ordning ska jag göra? Och jag är så här, ja, jag har gett en förslagen struktur här och jag har gett för dig som är lite långsamt, vet så här, olika alternativ. Och det enda jag kan göra det är att jag kan trygghet, jag kan ha liksom förutsägbarhet och jag kan liksom prata och svara. Men det är du. Jag kan inte hitta din dosering. Jag kan inte hitta din rytm eller så. Jag kan ge förslag, jag kan svara när du frågar. Och så var det ett inlägg häromdagen i forumet. Så här, hej, jag testar, jag förstår det, men jag får inte till det. Jag förstår inte hur jag ska göra med doseringen och jag kan inte stå i hunden för att jag får så mycket i huvudet. Och så hade inte jag hunnit svara. Efter 3 dagar svarar personen själv. Men du, varför ska jag göra en hel yogaklass? Varför måste jag göra hunden? Räcker det inte med att jag lägger mig på en kudde? Ja.
Ja.
Och det är en annan aspekt av att vi tror att vi ska göra så stora saker med övningen. Nu ska jag ut och springa en timme, jag ska yoga det, jag ska... Okej, vad händer om du sätter dig ner?
Ja.
Vad händer om du ställer dig och lutar dig mot väggen? Vad händer om du tittar på dina händer och så här, okej, vad behöver mina händer nu? Men oftast så är det så litet och lugnt och stilla
Ja.
att alla signalerna bara går i liksom fyrverkerier, att vi kan inte vara i det.
Nej. Jag känner verkligen igen det och just den personligheten som du beskriver som lätt då kan, eller den finns överrepresenterad hos utmattade, att man har det här hela tiden tempot och ett sorts, vi brukar säga en sorts hökblick på allting. Sådär, vilken övning är bäst och så vill man göra det jättebra. Och då är man ju redan i ett överengagerat nervsystem när man är i den här sortens prestation. Och då så tycker de, för ibland så brukar ju medveten närvaro, du vet den här russinövningen som är en sorts symbol för medveten närvaro, den är ju lätt att håna på något sätt, att sitta och äta ett russin i 20 minuter. Att det, Men att det är precis som du säger, det ligger så mycket i de små sakerna. Men när man har den här otåligheten så är det lätt att, liksom det bara, att man liksom, förkastar det innan man ens har provat. Eller att man ger upp alldeles för tid, man blir för otålig. Och då brukar jag ibland säga när jag pratar med mina patienter att den här blicken, den här hökblicken, liksom koncentrerade blicken, det är ju som att man hela tiden går runt och bevakar, att man liksom har koll på saker och ting. Man bevakar, jag bevakar vad du pratar om och jag bevakar vad det står i instruktioner till andningsövningen, jag bevakar, bevakar. Och så bara se, går det att skifta den blicken från bevakande till betraktande? Så att bara så där mjukna lite. Jag känner bara jag säger ordet betrakta, så är det som att det mjuknar lite här över. Så mer ser det som att om man går på till exempel ett konstmuseum och man liksom går lite långsamt där och tittar på en tavla. Och så tittar man på tavlan. Då är det inte som att man bara, varför valde de den röda? Eller den här 1600-talsmålaren, varför var ful den här hunden? Utan det är så här, jaha. Där är en bild på Jesus på korset och där är lite blod och där är på något sätt. Det är som att man bara betraktar utan att döma eller värdera. Eller man flyter runt med, man är en tubdykare och så flyter man runt på botten i havet. Så är det inte som att man bara, ska de där fiskarna verkligen simma på det där sättet? Utan man betraktar det man ser. Oj, korallrev, och där är en grupp fiskar. Det vill säga, går det att mjukna i blicken när man gör de här sakerna? Så att när man provar en andningsövning går det bara att liksom, ja, det ska inte leda till någonting, utan jag ska bara testa hur det är. Det brukar vara ett sådant skifte som många beskriver. De är så vana vid att göra allting i betraktelse hela tiden.
Jag har upplevt att för min del, jag hade verkligen prestation och jag gör fortfarande väldigt mycket saker, men jag gör typ ingenting om man jämför med hur mycket jag gjorde förut. Jag kunde verkligen inte vara stilla. Jag har ju i mig ett högt tempo, men nu kan jag säga, gud vad skönt det är att bara sätta mig ner och betrakta eller vila. Men det var helt outhärdligt förut. Vidrigt verkligen att vara stilla. Och att meditera, titta på russinet, alla de här sakerna, det fanns inte. Alltså det var så långt, bara tanken på att gå till skafferiet, hämta ett russin och sätta mig, nej, 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 nej,
Nej.
nej, det gick inte.
Nej.
Så det som hjälpte mig och det som jag har funnit hjälper många, liksom, när man är i det påslaget, är okej, men hur kan vi göra av med energi först? Går det att gå en promenad först? Går det att
Mm.
liksom göra ett styrkepass eller göra
Just
ett
det.
yogapass eller sitta i jägarvila? Att liksom fysiskt trötta ut kroppen först, för när vi har tagit i och sen slutar ta i, då kommer den naturliga självregleringen som är nu kan vi göra någonting lite lugnare. Nu kanske vi kan titta på russinet eller okej, okay, det här var ett andetag. Eller liksom så. För det känns som att det var länge att så här, det enda man ska göra är mindfulness och meditation, mindfulness och meditation. Och så många kände sig fel eller misslyckade eller dåliga för att de inte klarade av, för att tankarna for runt och för att det kittlade i kroppen. Okej, okay, men dels så kanske vi tränar på att betrakta att så här, okej, okay, men vad händer? Okej, okay, det kittlar i kroppen, låt det göra det. Men också hur kan vi ge bättre förutsättningar för att ta oss an de här lite mer stilla övningarna? Kan vi duka bordet, liksom?
Exakt, verkligen. Och att bara komma ihåg att det ingår, alltså att vilja, att om min hjärna upplever lugn som otryggt, då kommer ju den föreslå alla möjliga skäl till att jag ska hålla mig borta från det som är otryggt. Så funkar hjärnan. Så först att bara liksom vara medvetet närvarande med sig själv, och så här, min hjärna uppfattar lugn som hotfullt. Det är vad jag har lärt mig genom livet, att ja, av olika skäl så har man varit med om att lugn kan innebära någonting, att något hotfullt händer. Så liksom bara liksom öppna upp för det. Och sen som du säger, kan jag ge mig själv olika förutsättningar och bara notera motståndet. För det är många då som är snabba med att, och det funkar inte. Jag testar och det funkar inte. Och då är man ju direkt inne i en värdering och ett dömande av det. Och då är man redan inne i kamp mot själva metoden och liksom avfärdar den. Och det är just där det här liksom buddhistiska perspektivet kommer in, att liksom släppa dömandet och utvärderingen. Utan nu gör jag det här och det gick som det gick. Och jag testar igen, så att man inte alltid värderar det. För när man har den här sortens personlighet så kommer man, det kommer ingå att man liksom bara, bort. Och jag var också sån, precis som du beskriver. Jag var bara sådär när jag gick på psykoterapeutprogrammet, så fort en föreläsare skulle börja med en avslappningsövning så bara, så jag skulle kommit senare för att slippa det här. Och jag kunde liksom inte förstå vad det handlade om. Och jag var hela tiden inne i dömande. Och så här, hur är det möjligt att alla föreläsare håller på med det här? Alltså, vad är det? Och då är man ju redan inne i kamp mot själva metoden. Och då är det en otrygghet som pågår i mig. Det är inte fel på metoden, utan det är jag som är otrygg med att vara i ett lugn.
Och jag vill koppla tillbaka till det, handliknelsen som blev det här, att antingen nu ska jag bända upp mina händer, jag ska, den kampgrejen, eller så här, åh nej, mina händer, jag vill verkligen inte förvärra det här, så någon annan får göra, jag ska aldrig mer belasta eller liksom anstränga mina händer för att jag ska vila mig eller så i form. Och där tänker jag, du visade en så bra bild, de här fyra cirklarna i våra energiaktiveringssystem, som jag tänkte jag ska låna eller omgöra så att de som lyssnar på podden kan få det på YouTube. Ska försöka lägga in det någonstans eller lägga upp det på Instagram. Och som en del utav att förstå, så jag kommer ta en liten loop och jag kommer komma tillbaks. Som en del utav att förstå våra beteenden och att kunna nyansera, okej, men varför går jag in i det här? Hur kommer det sig att jag oftast går in i att tvinga upp mina händer bildligt talat? Eller varför är mina mönster oftast att jag liksom, känner mig slagen och liksom ger upp? Och där tänker jag att det har också med dels våra energiaktiveringssystem att göra. Och våra tidigare erfarenheter, hur tidigare har reagerat på det här, vad vi har känt liksom är, hur är det lönt? Har det lönat sig att kämpat eller har det lönat sig att ge upp? Och där är ju också bron över då till det affektfokuserade, att så här, hur har vi fått möta våra känslor, hur har vi fått lära oss, okej, nu känner jag det här inom mig och jag uttrycker det, hur har det blivit mottaget eller hur har det blivit avfärdat eller kanske har fått skäll eller så. Så alla de här sakerna är ju det här liksom nästliga nätet av saker som samverkar i tvinga, är jag så här, okej, nu mår jag dåligt och jag får de här symptomen som ska behandlas bort och jag ska ta tag i och jag ska göra mig frisk igen. Bita ihop och kämpa, eller blir det nej, det är fel på mig, jag är trasigt dålig, jag kommer aldrig någonsin bli hel, nu ska jag vara sjukskriven för resten av livet. Och det här är ju inte personlighetsreaktioner, utan det är sådana autonoma responser som styrs från en annan plats än en tänkande plats. Nu är jag tillbaka. Vi börjar med de här fyra cirklarna, vårt energiaktiveringssystem. Vill du berätta om dem?
Jo, det kan jag göra. Alltså, vi har i huvudsak fyra system i kroppen då, som hela tiden är igång på olika sätt av högre eller mindre grad för att liksom bidra till att möta utmaningar. Och en utmaning kan ju både vara någonting jag ställs inför, någonting som jag ska prestera. Men en utmaning kan ju också vara något som pågår i kroppen. Så till exempel en infektion eller att min kropp håller på att återhämta sig efter en kirurgi eller att jag har skadat mig på något sätt. Det är också utmanande för mig som liksom gör att det kräver lite mer energi. Och då så de här systemen, ja, det är mest för att illustrera att de är igång hela tiden. Dels så har vi det här som heter HPA-axeln, alltså som går igång väldigt snabbt. Många känner igen det, alltså hypotalamus, hypofys och binjurebarksaxeln. Så det är en sån omedelbar grej som drar igång när vi är utmanade. Som sagt, antingen på utsidan eller jag kan vara till och med utmanad av mitt känsloläge. Att det är det som gör att det känns som någonting. Så då är det HPA-axeln och det märker vi ofta av via ett sånt här sympatikuspåslag som det heter. Alltså vi känner av en snabb hjärtklappning. Alltså det jag känner när jag ställer mig på en scen och ska prata. En snabb drar igång med hjärtklappning och jag känner mig torr i munnen och jag känner mig liksom, en massa obehag. Det är som en sån aktivering. Och det är ju egentligen till den funktionen fysiologiskt. Den är till att ladda mig full av energi så att jag kan möta den här utmaningen. Och ofta är det ju framförallt ångestpatienter som beskriver att de snabbt får liksom plötslig hjärtklappning, till exempel om man har paniksyndrom, man får återkommande panikattacker eller rädsla för att få panikattacker, så är det ju ofta den här liksom omedelbara hjärtklappningen, det känns som att man fryser och svettas samtidigt, att man känner att man får tunnelseende och sånt där. Det är att det blir en snabb, stark aktivering i kroppen. Sen så har vi också det autonoma nervsystemet som delas in i sympatikus och parasympatikus. Så det kan man ju läsa väldigt fint om i din bok, Veronica. Där vi brukar säga att sympatikus är ju kroppens gas som drar igång när vi liksom ska göra någonting. Medan parasympatikus är kroppens broms. Så vila, återhämtning, smälta maten, liksom vara i nära relation och sådana saker. Så det där systemet är också där hela tiden. Och ibland så pratar många om att så här, jag vill få bort det här. Jag vill få bort sympatikussystemet. Men det kan vi inte få bort. Utan det är där, det kommer vara med dig och det kommer rädda dig i många situationer. Om du hamnar i riktigt farliga situationer så är det sympatikussystemet som du kommer vara glad över att du hade. Du vet alla sådana här mammor som har lyft bilar när barn ligger under. Det är helt obegripligt att förstå att man kan göra det. Men vi behöver det systemet för att kunna tagga till. Och parasympatikus också då återhämta oss. Och det bästa är ju när vi kan växeldra mellan sympatikus och parasympatikus. Så vi inte bara är hela tiden sympatikus. Utan att vi är i det där. Och många gånger den här typen av personer som har långdragna besvär, de har ju ett överskott av att ha varit i sympatikus. Och det där parasympatiska, det känns nästan som ett främmande landskap.
Ja, och samtidigt så upplever jag att med personer som har kanske kronisk smärta eller ME eller det är intressant med utmattningsgruppen är att jag ser dem liksom i två. Antingen så är de rädda för trötthetssignaler eller rädda för stresshetssignaler. För båda tolkas som att nu kommer jag bli sjuk igen. Men att många är rädda för gasen.
Ja, exakt.
Att så här, om minsta ansträngning är tecken på att minsta pulshöjning är tecken på att det är för mycket. Så att de har liksom lärt sig att hitta någon slags antingen stabilitet eller falsk trygghet i en för stark broms. Att de vågar inte. Jag tror att liksom, många har sagt det. Jag trodde länge att gassignalerna var tecken på att nu skulle jag bli stressad igen. Men det är så
Just
här,
det.
men gas är typ, vad kul det är att vara här och spela in podd, vad kul det är
Exakt.
att bygga kuddfort med min son, vad kul det är att snön har kommit, att vi får åka
Ja.
liksom pulka. Det är ju att vara i gas, men det är en stabil gas. Och sen så kommer vi in och dricker varm choklad och då är vi lite mer i broms. Det är ju det här liksom, men har man liksom kronisk eller en autonom dysreglering så är det ju det här samspelet som inte finns, utan det är antingen det ena eller de liksom kampar om varandra.
Exakt. Och det är väl det som är lite min käpphäst med det här med att När vi kallar det här för symptom,
Mm.
då är det så lätt att hänt att man tänker att det är någonting som är fel med det. Så den här hjärtklappningen får, att det är tecken på att jag måste sluta själva aktiviteten, när det i själva verket ingår. Så till exempel när många personer, som sagt, jag har jobbat mycket med utmattning, så många personer som är på väg tillbaka till jobbet efter att de har varit borta från jobbet ett tag, så kommer ju kroppen automatiskt att aktiveras mycket mer. Så inför att du ska gå tillbaka så kommer du känna av en ökad hjärtklappning, du kommer känna av ökat obehag, vånda, oro, för att kroppen aktiveras när den ska göra någonting utmanande. Och det som är så synd då, det är att vissa läkare kallar det här för ett bakslag. Att patienten hamnar i ett bakslag och behöver ytterligare sjukskrivning till exempel. Och det är så otroligt, jag märker att jag blir rörd bara av att tänka på det, för det är så synd, för det man signalerar då till patienten, det är att det skulle vara något konstigt med att det händer.
Fara, fara,
Men,
fara, fara.
ja precis, och då det som händer är att patienterna blir så här, åh nej, jag vill ju tillbaka till jobbet, måtte kroppen inte aktiveras inför det. Och så blir man liksom jättebevakande kring så här, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, det får inte kännas, det får inte kännas. Och jag tycker det där ordet är så giftigt när man pratar om det som bakslag. För det ingår att kroppen aktiveras. Det ingår att det känns obehagligt när jag är på väg tillbaka till att jag har varit i... För ofta har man ju liksom gått hem från jobbet när det har varit som allra värst. Alltså den dagen man gick hem från jobbet. Och man kanske har haft ångest på jobbet, man kanske har gråtit, man kanske har liksom känt sig jättesårbar. Så att komma tillbaka till den skadeplatsen så att säga, kommer automatiskt att vara utmanande. Så det är förväntat att kroppen går igång, det är normalt och det är också helt friskt att kroppen går igång. Och igen, det här med ordvalen är så otroligt viktigt i vår upplevelse av hur kroppen hör av sig, eller hur vi uppfattar det som pågår inne i kroppen.
Och jag har skrivit PEM,
Ja.
Post Exertional Malaise. Jag vill komma tillbaka till det. Men vi har nämnt två av de här fyra. Så vi har
Just
nämnt
det.
HPA-axeln och det autonoma nervsystemet. Sen har vi immunsystemet.
Ja, exakt. Och då är det så att immunsystemet, förutom att angripa bakterier och virus när de dyker upp inne i kroppen, så har vi också en del av immunsystemet som fungerar ungefär som en vakthund, brukar jag säga. Så immunsystemet ligger hela tiden och väntar på hot. Alltså det är ju inte ett levande system som
Som
så,
en
att det är det
chihuahua
som
ser
är
jag framför mig
väntan.
nu.
Ja men precis, en chihuahua som ligger och väntar. Och precis som en vakthund så är ju inte meningen att vakthunden ska vänta när den hör steg på parkeringen och se vem är det som kommer, ska jag skälla eller inte? Utan minsta signal om att någonting hotfullt är på gång, så drar de igång. Da, 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 till husse eller matte säger, vet du vad, lugn, 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 det här är inget. Och på samma sätt är det med immunsystemet. Minsta tecken på att det är någonting farligt på gång, så drar immunsystemet igång. Och då kan det till exempel bara vara att mitt hjärta slår snabbt. För att mitt immunsystem har lärt sig att, jag menar, jag har feber och är väldigt sjuk, då har jag hög puls. Så då blir det liksom inprogrammerat att hög puls i sig kan göra att liksom, immunsystemet får en liten högre aktivitet. Och personer som har varit i långvarig otrygghet, långvarig stress, upplever ofta att de får liksom infektioner. Ibland är det riktiga infektioner som behöver behandlas, men ibland är det liksom lite feber som kommer och går. Ibland är det bara en känsla, man kanske har ont i halsen på morgonen, men så går det över. Man känner att man har långsammare återhämtning än andra. Man känner, alltså jag drar på mig allt och min man drar inte på sig något till exempel. Ja, helt enkelt långsam återhämtning och en vanlig upplevelse av att man är infekterad fastän man kanske inte ens är det. Så då är det ett tecken på att immunförsvaret är liksom lite överaktiverat. Och det är liksom den här chihuahuan då som du pratade om, det är som att den bara, du vet vissa hundar är bara att de skäller hur mycket som helst. Det har blivit överengagerat helt enkelt. Och där är det att det pågår en otrygghet som gör Det är den otrygga upplevelsen som gör att immunsystemet hålls vid liv. Och att hjälpa nervsystemet att till trygghet då via stabilisering och ge utrymme för sig själv och börja se på de här sakerna som mer signal att ge utrymme för framför symptom att behandla bort. Så det var det tredje. Och sen har vi det sista som är hjärnans eget aktiveringssystem kan man säga. Alltså hjärnans uppfattning av trygghet eller otrygghet. Och då kan det antingen vara min medvetna uppfattning av trygghet och otrygghet. Så att jag upplever någonting som otryggt får min kropp att dra igång. Så om jag är ute en sen kväll eller ensam går igenom park så kommer ju jag uppfatta mörkret, ensamheten, buskarna som otrygga och så drar det igång. Men det kan ju också vara att min hjärna uppfattar en hjärtklappning eller en utmattning eller en smärta som någonting otryggt och så drar den igång av det. Så som vi uppfattar saker och ting i sig skapar den här otryggheten som gör att kroppen går igång. Och man ska komma ihåg det att det är inte alltid vad jag intellektuellt tycker är hotfullt. Utan det är vad min hjärna tycker är hotfullt. Och kom ihåg att hjärnan är primitiv. Så till exempel i morse så föreläste jag för läkarstudenter på Karolinska Institutet. En väldigt stor klass, de kanske var 180 studenter. Och jag föreläser ju väldigt mycket, håller många utbildningar och sådär. Och trots att jag är så van vid att göra det så går kroppen ändå igång när jag ska föreläsa. Och av massa olika anledningar som jag berättade för dig förut när vi började prata här i inspelningen. Och det handlar inte om att jag är rädd för läkarstudenter på Karolinska. Jag upplever att jag är bland vänner när jag föreläser för dem. Men min hjärna ser ju bara egentligen, min hjärna förstår inte att jag är en föreläsare och att det är en publik. Utan den ser bara en armé av 180 personer som spänner ögonen i mig och jag står alldeles ensam och oskyddad längst fram på scenen. Och min hjärna läser bara av, det finns risker att den här armén attackerar dig och du har ingen som kan hjälpa dig. Så det är det som är min rädsla. Inte att jag kognitivt Arva Josefsson 2025 är rädd för de här studenterna. Och det kan vara också värdefullt, det kan vara en tröst tycker jag att påminna mig om att ja, men, jag är otrygg just nu. Men det är inte min kognitiva rädsla, utan det ligger djupare än så. Och det är klart att när jag står där framme, att jag har en massa rädslor kring att misslyckas, att inte duga, att de ska välja bort mig, att de ska gå mitt i föreläsningen, att jag inte ska spela roll i deras liv, att jag ska liksom ha slösat deras tid. En massa sådana där rädslor ligger och puttrar djupt inne i mig. Men jag tänker inte på dem. Och jag kanske, om någon skulle fråga mig så skulle jag inte tillkännage det, för jag kanske inte ens skulle vara medveten om det. Men vi har, som människor så har vi sådana där rädslor liggandes hela tiden. Att vi inte ska duga, att vi ska bli ensamma kvar på savannen där det är så farligt att vara ensam.
Och då tänker
Så,
jag dels det du sa innan om den här liksom partiskheten vi har till en negativ tolkning, vilket har ju det här överlevnadssyftet. Men en av mina käpphästar, det är, och jag tycker det är så fint att du är inne på det nu, det är så viktigt att du är inne på det nu, det är att sluta säga kroppen eller hjärnan på ett sånt sätt att så, det här är någonting som händer i kroppen. Nej, men det händer i hjärnan. Men och nu tar jag en loop igen. Jag förstår varför vi delar upp kroppen och hjärnan. För jag tänker på SVBK, sveda, värk, brännkärring. Hur länge kvinnor har, andra också, men som liksom överrepresenterade i gruppen, blivit förminskade. Kommer in och bara, hon bara gnäller. Okej, men vi ser ju idag 90% av autoimmuna sjukdomar kvinnor. 90% av fibro kvinnor. 80% av ME kvinnor. Att de här funktionella symptomen eller liksom de överrepresenterade, eller kvinnor är överrepresenterade. Det är ju någonting som gör att det här opåtagliga händer mer, förekommer mer hos kvinnor. Och så länge som inte då har blivit trodda på. Jag tänker också trauma som inte är någonting strukturellt, utan som är någonting som sker i det här gränslandet mellan psykologi och fysiologi och inte går och tar på. Och det är väl bara att exponera sig mot saker så kommer det att sluta. Eller liksom. Och att då säga att trauma sitter i hjärnan, eller då säga att sjukdomar sitter i hjärnan eller orsakas av hjärnan. Det kan Jag förstår att det kan liksom kännas, tolkas, hamna i det här, men då är det ditt fel. Det är bara att tänka dig fri ifrån. Det är du som överdriver, du är överkänslig, det är du, Arva, det är du, Veronica, det är vi i vår personlighet som är svaga, känsliga, överdrivna. Men om jag säger att det är någonting som sitter i kroppen, då är det inte jag som har orsakat det, då är det inte jag som har vill, då är det liksom, titta här, jag har en bruten arm, det är liksom validerat på ett annat sätt än så här, det här inne det sitter. Men jag brukar prata om det som att vi har som en vattenmelon, vi har det gröna tjocka skalet och så har vi röda innanmättat. Sen så har vi som en typ diadem eller hörlurar. Och det som är det gröna som är framför hörlurarna, där har vi det medvetna tänkandet. Men bakom diademet och innanför, en så stor del av hjärnan som är autonom. Där det sker de här sakerna som du pratar om, de här implicita minnena som liksom informerar den här bedömningen av, här har jag en läkararmé som ska storma mig. Inte jag som tänker det, utan det, okej. Jag ska liksom processera och kanske tankar, tidigare tankar om värde eller får jag vara med eller min kompetens. Och allt det här ligger ju liksom och bubblar på medan här står jag Arva, sjukt kompetent, inbjuden igen. Uppenbarligen så kan jag det jag pratar om. Men så här, det finns ju också det andra liksom. Så för att bidra till att informera och nyansera hur vi fungerar och vad det är som gör att den här bedömningen som du pratar om att det pågår hot. Det är ju inte bara, som du säger, det är inte bara det medvetna tänkandet, utan det är en ständig pågående process av prediktioner som utgår från tidigare händelser. Och vad kan jag göra för att, nummer ett i hjärnan, nummer ett, vad kan jag göra för att överleva? Nummer två, vara så energieffektiv som möjligt, så att jag överlever så länge som möjligt. Och hellre flagga fel för hot 1 000 gånger fel, än flagga 1 gång grönt och det faktiskt är ett hot.
Ja, gud ja, verkligen. Håller mig helt med, och det är viktigt att lyfta den här aspekten att vi har slagsida åt att leta risker. Tyvärr, det var den här hjärnan vi fick, och den här liksom, ja, det var så här vi blev som människor. Och det är också det som har gjort att vi har överlevt. Vi hade ju varit av utgången art om vi inte hade haft det sedan länge tillbaka utgången.
Och det tror jag också, det här med att det här är den hjärnan jag har fått. Att jag upplever att många tror eller hoppas att om jag gör arbetet, vad nu arbetet är, ni som lyssnar, men jag gör kaninöron här i luft, citattecken. När jag gör arbetet, då kommer jag aldrig någonsin mer att vara orolig. Då kommer jag aldrig någonsin mer att vara ängslig, jag kommer aldrig någonsin mer att vara avundsjuk, jag kommer aldrig någonsin mer att bli stressad eller att bli överväldigad. Det blir så här, det är inte vad arbetet innebär och det är inte vad resultatet innebär. En
Nej.
del av oss är lite mer nojiga. Jag bor ihop med en, alltså han är en fin mjölk, eller han är en fin bunke. Han är liksom så här, han är så så lugn. Och sen så jag som är blablabla, den här lilla. Jag kommer ju aldrig bli Martin och mitt mål är ju inte att bli Martin utan det är att kunna hitta reglering och trygghet och liksom följsamhet i mitt varande, i den hjärnan jag har fått. Och en del är tryggare och en del har fått kanske mer trygghet och som vi pratade om i början, fått lära sig att känna sina känslor och fått liksom med sig en annan trygghet hemifrån. Då har de en annan grundkommunikation med sig själva. Så det finns liksom inget slutresultat att så här, du har ett reglerat nervsystem, du har hittat dig själv när du går runt och är zen, utan så här, det är när du kan hitta acceptans och stabilitet och strategier utifrån din hjärna. Det är det som är målet, tänker jag.
Absolut, verkligen. Och det är flera viktiga saker i det som du pratar om. För jag ska bara vända tillbaka till det här som du sa, SVBK till exempel. Det är ett sådant begrepp som tack och lov har gått ur tiden. Men det höll i sig väldigt länge och det var en sån otroligt nedlåtande jargong. Alltså som du sa, sveda, värk och brännkärring. Det är ett sådant epitet som historiskt sett läkare och sjukvårdspersonal har satt på patienter med den här sortens problematik. Och bara att man använder det begreppet är redan en signal om att man är i kamp, det vill säga att man har en egen otrygghet som läkare inom sig. Och den otryggheten är förmodligen kopplad till rädslan att inte kunna hjälpa den här patienten. Och därför är det men den rädslan är så obehaglig för mig att vara nära, så då vill jag hellre döma patienten och att den håller på med en massa inbillningar, att det sitter i huvudet och sånt där. Men de här funktionella besvären, det har ingenting med inbillning att göra. Och man kan inte heller, citat, tänka sig fri från dem. Utan det är att ge utrymme för den informationen som de bär på. Och Igen, jag föreläser så mycket, håller så mycket utbildningar, ibland stora publiker upp till 500 personer åt gången. Och kroppen hör ändå av sig, jag är livrädd stundtals att jag ska liksom stamma eller att jag ska tappa det jag ska säga eller att tiden inte ska ligga, alla möjliga rädslor pågår. Men det är det, att jag har inte inställningen att jag ska bli av med det, utan jag vill möta min otrygghet. Jag vill vara med min otrygghet. Och vad kan jag göra för att ta hand om min otrygghet? Jo, det hjälper mig till exempel att ha koll på vilka tider jag ska prata. Det hjälper mig att ha någon i publiken som har varma ögon som jag kan titta lite extra på. Det hjälper mig att ha ett glas vatten med mig för jag vet att det blir torr i munnen. Det hjälper mig att stå med bägge fötter i golvet, sträcka på ryggen. Det hjälper mig att liksom checka in med mig själv med jämna mellanrum. Ibland lägger jag en hand på magen och tar ett djupt andetag. Alla sådana saker, att hela tiden hjälpa min hjärna att liksom tippa tillbaka i någon form av trygghet. Och dels så finns det tryggheter på utsidan av oss och också tryggheter på insidan. Alltså när vi har det lugnt på insidan så är det ju också lättare att läsa in lugn i det som pågår på utsidan och vice versa. Så ibland kan jag ju liksom, bara en sån sak som temperaturen i lokalen kan spela roll för min otrygghet. Eller att det är några som liksom droppar in sent kan genast göra att mitt system blir otryggt och sådär. Så att bara lägga märke till, åh, nu blev det obehagligt när det avbröts för alla började titta på dörren där de här personerna kom. Så kan jag behöva ta ett extra andetag. Att man hela tiden är med sig själv, för att otrygghet ska ju mötas, inte flys från eller attackeras ner, utan det ska ju på något sätt varas med. Det är så vi tar, ja, det är så vi kan lugna. Om det är så en person eller vad det än är, så är det ju bara med lugn som vi kan lugna varandra.
Ja, vi kan inte hårda oss till mjukhet, vi kan inte stressa oss till lugn, liksom.
Nej, nej.
Jag tänkte vi vänder blicken mot olika symptom eller liksom utfall, tankar kring hur vi kan, vad man kan göra med, hur man kan få hjälp ifall man har något med funktionella. Och jag skrev upp det här förut, PEM, External Malaise, alltså väldigt, eller används mycket inom ME, att när man har ansträngt sig så har man ett bakslag, ordet som vi inte ska använda, men det ordet som används, att så här, jag blir trött, eller jag känner, jag får de här förkylningssymptomen, jag har gjort någonting och jag blir liggande flera dagar. Och där har jag upplevt, så några av mina patienter har ME och vi försöker liksom tillsammans att nyansera, att så här, nu har du ansträngt dig, då kommer det kommer att så här, okay, det kommer komma ett kvitto på att du har ansträngt dig. Är det här mer eller mindre än det var förut? Känner du att det är mer hanterbart? Att du försöker liksom vara nyfikna på och nyansera, hur känns de här sensationerna efter din ansträngning? Kan du vara mer snäll mot dig själv nu? Kan du informera dem hur du ska dosera? Vad tänker du kring PM? Går det att jobba med ME och helt undvika PM, eller är det liksom en naturlig del utav behandlingen eller återhämtandet?
Det är en intressant fråga, för det är ett fenomen som ofta lyfts i de här sammanhangen. Och så som jag jobbar med det, som jag upplevt som framgångsrikt, det är ju att dels så upplever jag att när vi pratar om det som något särskilt sådär, ME-kopplat, och det har ett namn och sådär, så är det lätt hänt att många tänker på det så här, ja men då är det ett sjukdomstecken igen, man är liksom inne i. Och då är det som lätt hänt att patienterna beskriver för mig att de liksom aktar sig för att det här ska hända. Och man blir liksom vaksam på att försöka undvika risken. Så redan då, där är man ju inne i en sorts hotfull tolkning. Ja, men precis, i det här bevakandet av det. Och man är också inne i att värdera och döma. Precis som vi pratade om, du och jag, när vi pratade om andningsövningar. Att mycket handlar om att inte värdera, testa och se. Kan jag bara göra det här med en nyfiken blick och se vad som hände. Och så är det viktigt att vi betraktar inte trötthet som ett sjukdomssymptom, utan som ett tecken på att kroppen är i otrygghet. Så det är någonting med det här som känns bara otryggt. Och då så liksom, vill hjärnan skydda dig, och hjärnan kan skydda dig antingen med att liksom stänga ner trötthet eller öka smärta till exempel. Eller ge dig illamående eller yrsel eller vad det nu kan vara. Allt det här är skapat av hjärnan. Det är olika skydd som hjärnan skapar. för att den blir så här, hallå, det här känns hotfullt, stanna upp. Så dels så brukar jag uppleva det som framgångsrik när jag jobbar med mina patienter att vi ser det här som en skyddsmekanism som hjärnan utlöser. Och ju mer vi ser det som ett skydd, hjärnan vill dig väl, skapar det här, så är det också lättare med tiden att bära den här upplevelsen. Så att det inte är farligt att bli trött, utan det är mer ett tecken på att du kanske gjorde den här övningen med bevakande blick framför betraktande blick då. Och man kan ju säga att ME och den sortens närliggande tillstånd, där är ju nervsystemet i gungning hela tiden. Och en person med ME-problematik känner igen sig i det här med liksom infektionskänslan och det kommer och går och det är liksom högt och lågt, det är oförutsägbart och allt det där är liksom tecken på autonom dysreglering. Och när vi är dysreglerade autonomt, då är det automatiskt en hotfull upplevelse för hjärnan. Så den kommer att utlösa kampflyktbeteenden. Och det beskriver ju också många av våra patienter att det är som att jag är irriterad hela tiden, fast jag är inte en irriterad person. Nej, men precis, för att hjärnan föreslår en massa kampbeteenden för att försöka få bort obehagliga signaler. Eller jag har blivit så undfallande, jag känner inte igen mig i det. Jag brukade ju vara en person som bara, här kommer jag, men nu bara, åh, inget självförtroende. Och det är liksom en flykt i det här. Så i tillståndet ingår det att man blir lätt provocerad eller labil eller att man liksom har, liksom man utvecklar lätt, det har det här säger jag med min varmaste blick, det är lätt hänt att man utvecklar en liksom lite besvärlighet i sin personlighet som man inte känner igen hos sig själv. Så just det där att man upplever småsaker som ganska provocerande till exempel. Och många gånger när det låser sig för personer, då är det ju att de liksom blir för provocerade kring de här behandlingsmetoderna och så liksom blir det lätt att man avfärdar dem fast vi ser att de faktiskt funkar. Och då är det också viktigt att bara se med en varm blick på det hela att ja, men, nervsystemet är så pass, liksom, eller hjärnan uppfattar det här som så uppjagande att det hela tiden bara vill slå bort, slå bort, slå bort, slå bort. Så ibland så är det väldigt svårt att hitta en ingång där för att det liksom är låst i kampflykt.
Och
Och
jag
på
tänker
samma gång
också.
så skulle jag bara avsluta och säga att prognosen är god när personerna ser att oj, aha, det är det som pågår. Jag är i kampflykt och min hjärna skapar otrygghet kopplat till intryck. All right, jag testar och ser, kan jag göra det här ändå? Det är då vi ser faktiskt en väldigt bra prognos vid ME-problematik och närliggande som ME. Och det är hoppfullt.
Jag tänker också att det du beskriver, det är också vardag och verklighet och helt normalt för oss som inte har ME. Så här,
Exakt.
om jag inte sover som igår natt när min son låg och vaknade var 30:e minut och skrek och skulle ligga på mig och jag fick typ så här 10 minuters sömn. Jag var inte en särskilt tålmodig,
Nej.
trevlig person. Jag kände mig stel, lite svag, hade lite vet, så. Fullt naturliga, normala signaler från hjärnan att så här, du behöver återhämta dig, du behöver vila, du behöver skala ner, vända lite inåt idag. Men jag tänker också på SSA, somatory sensory amplification, att när vi har en autonom dysreglering och när vi har, och jag tänker också det enorma lidandet som oftast är kopplat med den här typen av funktionella symptom, så har vi ju den här partiskheten till negativ tolkning är ju liksom amplified ännu mer, att vi har liksom gått från 10 till 1000, att så här, minsta signal, det här ska tolkas som för att jag vill inte få det här ännu försämrande målet, jag vill inte.
Nej.
Okej, då är det fullt logiskt att det blir den här amplification, den här förstärkningen och då den här ännu mer negativa tolkningen. Men det är, precis som du säger, det är fullt normala vardagliga händelser, att så här, idag har vi lite lägre kapacitet. Då signalerar hjärnan ut från det. Idag har vi lite mer kapacitet, då signalerar hjärnan ut från det. Men det gör det ju också svårare, har jag upplevt, för personer som har en autonom dysreglering att lära känna sin dosering. För att de gör en
Absolut.
sak, sen bara, åh, det här blev så, jag mådde så mycket sämre. Och då så väntar man jättelänge och sen så går man ju in i nästa doseringsförsök med den här negativa förväntan. Så redan där har du ju påslaget som ökar hotnivån. Så det blir en härlig, liksom, det blir sånt osamspel.
Ja. Verkligen. Det som jag tänker när människan, vi brukar säga så här, att det finns inget som stressar människan så mycket som oförutsägbarhet. Apropå det här som du var inne på förut, predictive coding. Vi vill ju kunna förutspå vad som händer i nästa steg. Och vid autonom dysreglering så kan vi inte riktigt förutspå. Utan ibland gick det jättebra att öka takten. Och ibland så slog det tillbaka. Och det är det som blir så otroligt obehagligt. Och som du är inne på med det här med SSA, som vi också kallar för sensitisering. Alltså hjärnan blir överkänslig för intryck. Så att minsta lilla till slut utlöser en väldigt stark liksom, obehagsreaktion eller en otrygghetsupplevelse. Och till exempel många patienter säger så här, ja, i början så var det så jobbigt att gå i gallerier för det är så starka ljud och starkt ljus och sådär. Och nu har det gått så långt att jag går med hörselkåpor och solglasögon hemma till exempel. Och det är ju inte att de har blivit sjukare utan det är att det har blivit en sån här amplifiering, alltså hjärnan har blivit överkänslig för intryck. Och så upplever man det som väldigt starkt och så känner man bara att jag måste skydda det. Men just den här oförutsägbarheten tror jag är det som skrämmer hjärnan allra mest. Att ibland går det bra och ibland går det inte bra. Så då så vill den inte ens prova utan det blir så det är så pass skrämmande för oss att saker och ting inte är förutsägbara. För annars det sannolika är ju att om jag går på samma pass på gymmet 2 dagar i veckan, vecka in och vecka ut, så är det ju att jag har en långsam förbättring. Och de dagarna jag inte har det så är det så här, ja men just idag hade jag ätit dåligt. Eller jag hade så, alltså ofta kan man liksom länka det till någonting. Men att när det är hela havet stormar, då är det en helt naturlig respons att bara bort, låt mig vara. Och tyvärr är det på något sätt, man vill vara tillmötesgående och låta dem vara, men tyvärr så bidrar man då till att det blir sämre och sämre och sämre. Så till en början när man förändrar de här sakerna så kommer det vara extremt obehagligt och kännas fel att göra rätt.
Men du sa, och jag håller med dig, jag delar det, att det är hoppfullt. För att det går
Ja.
att påverka, det går att förändra, det
Ja.
går att minska lidande.
Ja.
Så om vi ska, som sagt, jag skulle jättegärna vilja prata med dig hela helgen, men om vi ska
Mm.
liksom avrunda det
Ja.
här.
Ja.
Var, för om vi säger liksom någonting till om psykologer, coacher, terapeuter, fysioterapeuter, läkare som jobbar och lyssnar på avsnittet. Vad är liksom en första sak, en första steg, någonting som de kan ta med sig i det här att liksom börja förstå bättre, eller kanske börja titta på det här med andra ögon?
Och då menar du kliniker som jobbar med patienter alltså. Jag tycker nog att det allra viktigaste för kliniker är att vara medvetet närvarande med sig själva. För att så många beskriver för mig att när de träffar de här patienterna så blir de själva frustrerade, irriterade, uppgivna, upplever hopplöshet och maktlöshet och hjälplöshet och sådana saker. Och då är kliniken i kamp och flykt. Det är klinikerns egna otrygghet som aktiveras då. Och är kliniken otrygg, då är den ingen att hålla i handen för patienten som ju själv är i otrygghet. Utan kliniken måste göra sig själv trygg först på olika sätt för att kunna möta patienten. Ibland frågar, när jag föreläser så frågar många mig så här, men hur får du egentligen patienten med dig på tåget? Och motfrågan är ju, alltså de frågar mig, hur får jag ärva med patienten på tåget? Och då säger jag, men har du klivit på själv först? För att vi kan inte stå ängsliga på perrongen och försöka trycka på patienten på tåget, det kommer inte lyckas. Utan vi behöver kliva på tåget först med vår övertygelse, se våra otryggheter, möta våra otryggheter, lugna dem. För att kunna säga, kom, jag ska visa dig hur man går tillväga. Men ibland så säger läkaren till mig så här, kan du skicka en andningsövning som jag kan skriva ut och ge till patienten? Och säga, vet du vad, det där kommer inte funka, utan du måste ha fått det på plats för egen del först. Och liksom förstå hur det reglerar. Du måste känna din egen skillnad mellan sympatikus och parasympatikus och närvarande. För annars kan du inte guida din patient.
Informationen måste bli förkroppsligad.
Ja, exakt så.
Och jag har aldrig någonsin, jag har aldrig, och jag förstår också att jag är privat och folk kommer till mig så, men jag har aldrig någonsin haft svårt att få med någon på tåget. Det finns
Nej.
ingen patient där jag säger, okej, det finns ett samband, alla bara, ja,
Ja.
okej.
Ja.
Så, sen, och det är, jag är inte primärvårdare så jag förstår att det är skillnad, men
Exakt.
jag tror också att så som du och jag tittar på dem, om vi och förstår dem och vill dem, det känns.
Ja.
Alltså, det är inte
Exakt.
svårt med på tåget.
Nej.
Och sen så vill jag också flagga för att du håller ju utbildningar på förfrågan, att liksom vill man, ifall man är en arbetsplats, att så här, men vi vill lära oss mer om det här, så går det att kontakta dig och så.
Absolut.
För att bli, få den här förkroppsligade förståelsen och kunskapen om det här.
Ja,
Och som
absolut.
privatperson då, om man känner så här, okej, jag har lyssnat på avsnittet, det här är jag känner igen mig jättemycket. Var kan man börja? Hur kan man börja? Finns det liksom någonting att skicka med dem?
Ja, jag tycker man kan börja med din bok, Veronica. Jag tycker verkligen det. Jag tycker du har fått med heltäckande och grundläggande kring de här sakerna som vi pratar om. Det tycker jag verkligen. Och så tycker jag ofta när man börjar läsa så kanske man liksom fastnar vid någonting och så kan man söka sig vidare i det. Och sen så läser man, kanske man hittar någon bok och så läser man vidare i det. Det finns en amerikansk hemsida som heter Symptomatic. Alltså jag tror faktiskt att den heter Symptomatic som Symptomatic. Jag tror faktiskt att det är .me av någon anledning. Eller punkt, det är inte .com utan det är något skumt.
Jag kommer lägga till det här show notes, men
Ja,
fortsätt.
jättefint. Så den tycker jag är väldigt bra. Sen finns det, om man har långvarig smärta, så finns det en väldigt bra podd som heter Tell Me About Your Pain, som jag tycker är väl värd att lyssna på. Då kan man skippa första avsnittet, det handlar om pandemin när det bröt ut, som de spelar in. Men annars, de andra avsnitten tycker jag är väl värda att lyssna på. Kan man få lite också ökad förståelse.
Är det Ellen Gordons podd?
Exakt,
Ja.
det är Allan Gordons podd. Och sen steg för steg, det finns en app som heter Curable, som också är utvecklat av Allan Gordons team. Som om man är liksom lite duktig på engelska så kan man använda sig av den appen. På den vägen steg för steg. Jag tycker också Gabor Maté är en sån författare som är intressant att läsa. Alltså han är läkare och författare, han pratar om de här sakerna. Jättefina föreläsningar på YouTube. Om man steg för steg vill komma in i det här. Det finns också en bok som heter Like Mind, Like Body. Nej, den heter Mind Your Body heter den. Hon heter Nicole Sachs. Hon har också en podd som förklarar de här sakerna väldigt bra. Så det finns en hel del, det finns också en växande mängd. Ett sista tips är en hemsida som heter Recovery Norway. Där det är en massa personer som har tidigare ME-problematik som det har läckt ut. Och då så skriver de som ett sorts blogginlägg om sin historia, vad som har hjälpt dem på traven. Och det är många av mina patienter som har haft glädje och nytta och en sorts tröst i att få läsa det. Så det finns en hel del där ute och forskningen blir bara vassare och vassare och bättre i det här perspektivet som du och jag pratar om. Så det är hoppfullt, det finns mycket man kan göra på området, vilket känns ju jättekul.
Jättekul och
Ja.
superkul att du var här. Tack så jättemycket. Vi kanske får ha till samtal i framtiden när vi går in djupare på lite olika saker, men så fint att du vill vara här och liksom dela din erfarenhet och kunskap.
Ja, fantastiskt kul för mig också. Tack Veronica.
Tack så mycket.